kom upp där. Lycka. Inte någon annanstans, utan just här. Inte någon annan gång, utan just nu. Vi slösar bort så mycket av våra liv, gåvan som Gud gett oss. Vi oroas över vår framtid. Vi dröjer vid vårt förflutna. Vi har storslagna drömmar och gör upp stora planer. Men hur många av oss ska säga att vi genomför dem? Det är nu vi ska leva. Inte igår, inte imorgon. Det här är livet vi ska leva. Vi är skyldiga oss själva att leva det. Så här säger prästen när han predikar i deckarserien Grantchester. Har ni sett den, någon av er? Det handlar om en polis och en präst som tillsammans löser mord i, ja, jag är så dålig på sånt där, men en tid tillbaka och i England, tror jag. Men den här prästen, han är väldigt god och sympatisk och tolerant. Och det här sänds på bästa sändningstid. Och det man kan utläsa av hans predikningar, som man får höra snuttar av, det är att det är upp till dig och mig hur vi lever våra egna liv. Vi är vår lyckas egna smed, som man brukar säga. Så hur mycket du studerar avgör ju vilket betyg du får. Det är upp till dig. Och hur du bor beror ju på hur mycket du jobbar och vad du tjänar. Så det är upp till dig att skaffa det jobbet som gör att du kan bo så bra som möjligt. Och så när det gäller jobbet så ska man ju ha en karriärstege. Och det är upp till dig att finnas där och visa framfötterna och hela tiden jobba lite hårdare än alla de andra som vill åt samma post som du. Så att du stiger på karriärstegen. Det är upp till dig att prestera. Och så allt det här med att synas på sociala medier. Att engagera sig på olika plan. Att gärna driva på och vara den som leder i vissa sammanhang. Du skapar ditt liv och vi är skyldiga att leva det livet idag. Livet är upp till dig. Om vi då sätter det här i tron som han predikar, så blir det enligt den här prästen i Grantchester att vi har en Gud som är väldigt god och tolerant. Men han har liksom lämnat över till oss att sköta livet själva. Gud uppmuntrar oss, men det avgörande, det hänger på oss. Vi blir själva genomförarna. Vårt ansvar är viktigt och ja, men våra handlingar är viktiga. Vårt goda levnadssätt. Om vi är goda nog, om vi gör rätt nog, då kan vi klara vår upprättelse och förlåtelse på egen hand. Det blir upp till oss även i tron. Så vi gör goda handlingar. Vi engagerar oss i församlingen. Vi ger pengar till behövande. Och vi sätter andra för oss själva. Vi är goda inför Gud. Och när vi lyckas vara goda nog, då tänker vi att Gud blir skyldig oss och ger oss bönesvar. Som om att det skulle finnas ett avtal mellan Gud och oss. Att när vi är tillräckligt goda, då blir Gud skyldig att betala oss tillbaka i form av bönesvar. Och så leder det här till att vi inte vågar visa upp våra egna brister. Eftersom att det är det goda som är avgörande. Utan vi kompenserar med att göra ännu mer gott. Så att vi kan stryka bort synden. Det som är mot Guds vilja. Vi blir våra egna frälsningsgörare. Vi gör så mycket gott så att det som vi misslyckas med, det blandas upp och försvinner i allt det goda vi gör. Och här så är det viktigt att vi tar vårt ansvar och att vi är riktigt bra och kärleksfulla. Men vi saknar helt en frälsare här. Det finns ingen som har burit våra synder och förlåter oss. Och det finns ingen nåd när vi misslyckas. Det finns ingen hand som sträcker ut mot oss och säger kom när vi inte har lyckats. Och det finns ingen famn som säger till oss att vila här hos mig när vi inte orkar mer. Utan Gud, han har gett oss livet. Och vi ska klara ut det med honom som en hejaklack. Och det enda som vi kan hoppas på när vi misslyckas, det är att människor runt omkring oss är toleranta och att Gud också är tolerant. Så vi hinner kompensera för det misslyckande vi gör. Så att vi hinner göra tillräckligt mycket gott så att det där misslyckandet försvinner i det. Det blir som att nu misslyckades jag med det här en gång. Men jag vill ju att Gud ska se mig och att jag ska förtjäna honom. Men om jag då gör det här och det här och det här, då kommer nog Gud tycka om mig ändå. Det blir ett jagande. Som predikaren skriver, att det blir ett jagande efter vind. Och tyvärr, tragiskt nog, så tror jag att det här kan vara en sann bild för vissa kristna. Att det här är tron också. Vi är så vana vid att prestera på alla andra delar av livet. Så att tron lätt kan hamna i det också. Jag tror att det är en av den ondas tankar. Att den vill så in att vi måste förtjäna, att vi måste prestera. Den onde så in att det räcker inte med bara vara sig själv. Vi tror att vi kan använda godheten som en valuta. I tisdag så läste vi en artikel ur EFS tidning Budbäraren som handlar om det här. Som handlar om godhetens bedrägliga valuta. Och det är från den artikeln och det samtalet som vi hade i det ekumeniska rådet tillsammans som de här tankarna kommer från. Och det är ett så viktigt samtal, tänker jag. Vad köper vi att evangeliet går ut på? Vem får säga vad evangeliet är för någonting? Det prästen undervisar i serien, det är ju inte evangeliet. Det är bara massa goda råd hur vi ska leva våra liv. Det blir liksom etik av hela tron. Hur vi ska vara. Och utan evangeliet så blir de goda råden dränerande. Det tar all vår kraft att försöka hålla uppe någonting som inte ens behövs. Men så är det ju ganska skönt då, att man kan vända sig till Bibeln och till Gud och inse att det finns ju goda nyheter. Det finns ett evangelium att vila i, att ta emot. I Bibeln så berättas det om en son som bryter mot allt vad heder och norm och sunt förnuft är. Han går till sin far och så säger han: du, kan du ge mig min del av arvet nu? I och med det han säger så önskar han att hans far redan var död, att han fick pengarna. Och han säger upp den relationen han har med sin familj. Och pappan, han ger honom sin del av arvet. Och den här sonen, han ger sig iväg till ett främmande land. Han lever ut sitt liv fri från begränsningar och han slösar bort allt han äger och har. Och när han gjort det så hamnar han själv i kris. Och väl tajmat med det så hamnar hela landet i kris. Det blir hungersnöd. Den här sonen, han börjar lida nöd och han vet inte hur han ska klara sig. Han skaffar sig en anställning där han har till uppgift att vakta svin. Och som jude som han kan tänkas vara och som alla de som lyssnade till Jesus när han berättade den här storyn, så är svin det under all värdighet att syssla med. Och den här sonen, han var så hungrig att han hade velat äta av det grisarna åt. Men ingenting fanns över till honom. Och då insåg han vad han måste göra. Han insåg den enda lösningen. För hemma hos hans pappa så finns det många arbetare. Och de har mat i överflöd. Och själv svälter han ihjäl. Så han kommer fram till att, men om jag bara far hem, så skulle jag kunna säga till min far att det jag gjorde, det var synd mot dig. Och det var synd mot Gud. Och jag är inte ens förtjänt att kallas din son. Men jag kan väl få vara som en av dina arbetare. Få göra gott inför dig. Och när jag tänkte här så gav han sig av hemåt och skulle göra det. Men medan han fortfarande var långt borta så fick hans pappa syn på honom. Och hur förnedrande den är för en rik judisk man så skyndade han sig fram. Säkert så drog han upp sin klädnad för att kunna springa fortare och visa vaderna. Men det gör man inte där. Men pappan gjorde det för hans skull. Och så kramar han om och kysser sonen. Och sonen, han börjar med sitt förlåtelsetal och är på väg att säga att han vill göra gott. Men pappan avbryter honom. Säger till en av sina arbetare att ta fram den finaste dräkten och klä honom i den. Sätta på honom skor och en ring på hans finger. En ring på att han är värdig, att han nu tillhör huset igen. Att han har fått tillbaka sin identitet. Och så slaktas gödekalven. Den som sparas till de allra finaste tillfällena. Och det blir fest. Pappan firar att hans son var död, men nu lever igen. Att han var förlorad, men är återfunnen. Ni som känner till berättelsen vet att den fortsätter. Den fortsätter med en bror till. Men vi stannar vid den här brorsan idag. Den här grabben, han hade gjort fel. Han hade gjort misstag. Han insåg vad han hade gjort. Och han tänkte, om jag bara gör gott nog, då kommer jag i alla fall kunna få mat. Då kommer jag kunna kämpa mig till att förtjäna en plats. Men den här pappan, och för vår del Gud, är inte sån. Gud vill inte att du och jag kommer till honom och tror att vi måste förtjäna någonting. Att vi måste jobba lite hårdare för att kunna platsa in. Att vi måste göra gott för att förtjäna att vara hos Gud. Utan Gud, han står med öppna armar och längtar efter dig och mig. Det är evangeliet. Evangeliet är det att du har en pappa som står och spanar efter dig dag efter dag. Och när han får syn på dig, då vanärar han sig. Han springer och kysser och kramar om dig. Han visar sina vader och han slaktar det finaste han har. Och han bjuder in till en riktig brakfest. Inte för att du har gjort dig förtjänt av det. Ingen av oss kan förtjäna det. Utan Gud som är helig, som är allhärskare, som står överallt. Han tål inte synden. Men Jesus, han har tagit allt det på sig och förlåtit oss våra synder. Och han har gjort att vi kan komma till Fadern, fria och förlåtna och rättfärdiga. Och därmed så finns det ingenting du och jag kan göra för att förtjäna att få komma till honom. Vi ska läsa ut Titus 3, så har du din bibel med. Så. Titus brevet 3. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara redo till varje god gärning. Att inte förolämpa någon utan vara fridsamma och tillmötesgående. Och alltid visa vänlighet mot alla människor. Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsiga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för våra rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han är rikligt utgjöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Och så hoppar vi till vers 14. Även de våra måste lära sig att göra goda gärningar och fylla nödvändiga behov, så att de inte är utan frukt. Det finns ingenting frälsande i våra gärningar, utan det är bara nåd. Det är bara nåd att vi får komma inför Gud såna som vi är. Jesus, han har öppnat vägen till Fadern. Men samtidigt så står det att vi ska göra gott. Men det blir helt fel i våra liv om vi tror att vi är våra egna frälsare. Du kommer aldrig kunna frälsa dig själv, och inte jag heller. För det är redan gjort. Gud har redan ordnat det. Han har redan sänt sin frälsare Jesus till oss. Och du kommer aldrig kunna prestera något fram för att förtjäna det. Men som en konsekvens på Guds frälsning, på hans förlåtelse, på hans nåd och heliga ande, så händer det saker i oss. När vi lever nära Gud, i relation med honom, då förändras vi. Den heliga ande börjar jobba med oss inuti. Och den relationen, den märks av i hur vi lever våra liv. De goda gärningarna, det blir frukt som växer fram. Andens frukter som vi läser om i Bibeln, de växer fram när vi är i relation med Gud. Vi blir mer och mer lika honom. Och de här frukterna som växer fram, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. De goda gärningarna, det blir en konsekvens av att vara i relation med Gud. Vi gör gott för att Gud först har gjort gott mot oss. Inte för att vi ska frälsa oss själva. I Efesierbrevet så står det att av nåden är frälsta genom tron. Inte av er själva, utan Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och Jesus, han talar mycket om att vi ska göra gott. Han säger att vi ska vara föredömen, att vi ska se de svaga, att vi ska vara ljuset på bergen. Att det vi gör mot en av de minsta, det har vi gjort mot Jesus själv. Vi ska göra gott, men som en konsekvens, inte som något frälsande. Och ibland så kan ju det där vara tufft, att gå i det Gud säger åt oss. Det kan vara en kamp att göra det Gud lägger i oss. Och så får det vara. Paulus skriver mycket om det, att hålla ut i den goda kampen, att stå fast. Men det är en helt annan undervisning. Det handlar om att vi ska stå fast i det Gud har lagt ner i oss. Det är allt annat än frälsningsavgörande. För den stora risken som vi kan hamna i är att vi behöver förtjäna Gud. Att vi börjar prestera i tron, precis som hela samhället säger åt oss att prestera. Att vi engagerar oss och gör gott utifrån vad Gud har lagt ner i oss och använder våra gåvor utifrån det Gud har lagt ner. Det är inte prestation, utan det är att göra det Gud har lagt ner. Men blir det en prestation, då har vi hamnat snett. Vi kan inte göra det utifrån att vi ska förtjäna Guds omtanke om oss. Har vi den tanken att Gud belönar oss, att om jag gör gott nog så kommer Gud att ge bönesvar? Vad händer då med tron när olyckan är fram eller sjukdomen tar livet? När någon får flytta hem till Gud alldeles för tidigt? Då var det vi runt omkring som inte bad tillräckligt, som inte var tillräckligt goda. Det funkar inte så. Utan Gud, han frälser oss. Vi kan inte förtjäna det. Gud är inte någon jultomte som vi, om vi är riktigt snälla och goda, får det vi önskar på önskelistan. Tron kommer aldrig att hålla i prövningens tid. När det är motgång, om vi tror att det är prestationerna som gör att vi blir frälsta. Att vi förtjänar det. Och prövningens tid kommer alltid. Och då håller det inte att ha en tro som bara funkar i medvind. Utan vi behöver en tro som är förankrad i att vi är frälsta av nåd. Gud har ordnat det åt oss. Gud är helig och allsmäktig och skapare. Han är gränslös och evig och han står över allt. Men han älskar dig och mig så mycket att han sände sin enda son för att vi skulle kunna ha en relation med honom och ett evigt liv. Gud älskar nog verkligen när vi är gott. Han uppmuntrar oss till det. Vi blir mer lika honom när vi gör det. Men det påverkar inte din frälsning, för det har Gud redan gjort. Och den förlorade sonen som Jesus berättade om i liknelsen, han gjorde inte allt rätt. Han gjorde till och med det mesta fel, kan vi tycka. Men hans far tog emot honom med öppna armar. Och du och jag, vi lyckas inte heller med allt. Kanske är det vissa bitar i livet som skaver, eller så kanske det känns som att det mesta i livet skaver. Men Gud, han tar emot dig med öppna armar. Han slaktar gödkalven för din skull. Och han sätter en ring på ditt finger som ett tecken på att du är hans. Och han ordnar festen. Han ger dig tillbaka din sanna identitet. Att du är hans. Att han är din far. Identiteten i att du är rättfärdig och värdig att komma inför honom. Han ger tillbaka dig din identitet och han säger att hans löften står kvar. Hans löften om att hans nåd varar i evighet. Att det inte finns någonting som kan skilja dig från hans kärlek. Och att du är hans älskade barn som han aldrig någonsin kommer lämna. Som han aldrig någonsin kommer att överge. Och jag tror att det här är någonting som vi, de flesta av oss, behöver jobba på. Att inte låta prestationer få finnas med i våran tro. Att inte låta tanken av att kunna förtjäna någonting få slå rot. Jag tror att vi måste bryta de tankarna att det är den ondes tanke och att det är ett jättebra sätt för den onde att dra oss bort från Gud. Att lägga in prestation i tron. Jag tror att vi kan bryta det i Jesu namn. Att Jesu nåd får komma över oss. Och att det får vara sanningen. För Gud är snarare platsen där vi får vila. Där vi får vara oss själva. Och där vi får använda våra gåvor. Där den helige andes kraft får göra gott. Gud måste kunna få vara det där andningshålet när allt annat trycker på. Att vi får vila i det fullbordade. Att allting redan är klart. Att det är ordnat för oss. Vi behöver inte bära den tyngden över våra liv att vi måste rädda oss själva. Att vi måste göra gott. Utan nåden gör att vi får hjälp att praktisera ett gott liv. Vi ska läsa vad han, den här artikelförfattaren, han avslutar sin artikel så här. Den sympatiska godhetens budskap. Med sina goda råd ska vi inte förväxla med evangelium. Evangeliet öppnar himlen för syndare, för dig och för mig. Det ger oss även möjlighet att ta vara på goda råd och försöka hantera livet bra. Men nu som en följd, en frukt av det goda vi fått och inte som ett frälsningsvillkor. Det är skillnaden. En helt avgörande skillnad. Jag tror att vi behöver predika någonting annat än det som predikas på bästa sändningstid i SVT. Vi behöver predika med vårt sätt att leva, med vårt sätt att vara, med vårt sätt att prioritera. Att godheten inte är någon valuta, utan nåden är nog. Vi behöver predika att Guds nåd är allt vi behöver. Att det enda vi vet med all säkerhet är att nåden räcker. Det är nåden som frälser. Att det inte är våra gärningar som gör det, utan nåden. Och den nåden, den räcker för allt. Vi ber. Tack Jesus för att din nåd räcker, att den varar i evighet. Att den kan bryta allt, att den kan bryta sorg och ångest och förtryck. Att den kan bryta världens makt ifrån oss. Jesus, tack att den är nog, att nåden är nog. Jesus, tack att du kom till jorden, att du dog och uppstod för våran skull, för att bryta dödens makt, för att bryta syndens makt. Tack att du har upprättat oss, gjort oss rättfärdiga. Jesus, hjälp oss vila i det. Och så bara ber jag för varenda en här inne som kämpar med att prestation smyger sig in i tron. Jag bara ber att du ska bryta det i Jesu namn. Att du ska komma med din nåd och låta den vila. Att allt är gjort, allt är klart. Och istället utmana oss som en konsekvens av det, att ge det vidare, att använda våra gåvor, att göra gott. Jesus, låt oss vila i nåden, att du har frälst oss. Mm.